This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Den där.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte
prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag.
Avbryt.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är tidningsdrottningen Amelia Adamo. Adamo har en bakgrund på tidningar som Aftonbladet och Veckorevyn. Hon har med magasin som Amelia, Tara och M-magasin blivit en av landets absolut mest välkända publicister. Hon har 2 gånger mottagit Stora journalistpriset och utsätts till årets chef och med stor framgång gett råg i ryggen åt flera generationer av svenska kvinnor. Nu är hon aktuell med boken Kvinnoarvet där hon i 10 kapitel delar med sig av sina livserfarenheter.
Okej, idag sitter vi här med Amelia Adamo på Piratförlaget på Östermalm.
Ja, det är trevligt att se dig så här.
Ja, och jag känner mig lite ärad.
Jaså?
Måste jag säga, därför att mina Stig Larsson har man ju följt. Och du tillhör ju den högre kultursfären. Och då blir man alltid lite impad. Jag var lite så här starstruck av Stig.
Ja.
Jag var starstruck av dig.
Nej, men det var så här att jag minns så väl första gången vi träffades.
Det var Stigs val faktiskt.
Mm-hmm. Ja. Jo, men alltså, jag tyckte att du var så fruktansvärt charmig.
Mm-hmm.
Men gud, vilken sexig kvinna.
Och hur länge sedan var det här? Var ganska länge sedan.
Ja, så då var jag... Men se att det här var 15 år sedan.
Ja, jag skulle säga 20.
20
skulle jag säga. Ja. Ja, men vad bra. Och nu idag då? Jag är 73.
Ja, fortfarande.
Det är en tillgång.
Ja, absolut.
Mm. Bra, tack.
Och jag tycker att det är väldigt, det har ju hänt någonting väldigt, kan man säga, ganska dramatiskt i Sverige när det gäller äldre kvinnor. Alltså tidigare när jag åkte tåg så märkte man ju tydligt alltså vilken skillnad det var i Italien och Frankrike och i Sverige. Va? Kvinnor efter de hade fått barn så de började liksom följa ihop. Va?
Ja, det var samma sak i Italien också.
Nej, Verona, sitt i Verona. Oh.
Det finns en annan, först och främst skulle jag säga att det är en klassfråga lite grann. Äldre överklassdamer har oftast varit både magra och tjusiga.
Mm.
Och samma sak är lite grann i Italien, att det är att man håller sig fortsatt snygg när man blir äldre, om man har varit det när man har varit yngre. Mm. Och varit lite elegant och haft lite råd att köpa lite snyggare kläder. Behåller man den stilen?
Men du skriver själv i boken att du började tänka på ditt utseende först när du ungefär fyller 50.
Ja, att behålla utseendet.
Att behålla,
ja. Jag hade inte tid. Före 50 så tänkte jag mer på att tjäna pengar.
Då vill jag
först och främst vara duktig. Jag ville tjäna pengar. Ja. Och sen plötsligt så kommer kroppen på något sätt i fatten ändå. Så känner man att ja, men jag kanske måste börja träna.
Mm.
Och dessutom så var det oftast i samklang också med att barn flyttade hemifrån. Plötsligt så blev det mer tid. Och sen när jag ska ta mina händer, ni ser här att jag har fina naglar, så berodde det på att när jag startade M, då var jag 59.
En lack, för lyssna.
Ja, precis. Du kan.
Ja, man dejtar en annan kvinna.
Ja, och då bestämde ju jag att som ett statement för att också äldre kvinnor skulle få vara omslagsflickor, så bestämde jag att jag själv skulle vara det. Och då när jag skulle fotograferas av en äldre underbar fotograf som heter Carl-Johan Rönn. Det är inte så lätt att hitta fotografer som tycker om att plåta äldre kvinnor, kan jag säga. Men han gjorde det. Och då sa han till mig: Amelia, för fan, vet inte vad jag ska göra av dina händer. Du ser ju små prinskorvar där med sönderbitet. Då började jag med det. Och då var jag 59. Innan dess så hade jag inte brytt mig om händerna alls. Och nu plötsligt så är jag en välvårdad kvinna.
Mm.
Men det har att göra med tid och pengar också.
Skriver du
bort. Ja, det har jag i pannan.
Mm.
Alldeles, ni kan se här, jag är lite så här, ser att jag är lite blåmärke där.
Gör du själv eller? Nej, eller går, nej men jag har väninnor här på Östermalm. De sitter och sprutar in på sig själva.
Nej gud, skulle jag aldrig fråga. En gång om året går jag till på ett välkänt ställe. Och då så lägger han några sprutor här uppe. Och då åker blicken upp. Så jag tycker liksom att jag ser piggare ut. Och ja. Det blir liksom bättre. Det är vad jag gör.
Ja, så, klart. Varför ska man se trött ut?
Nej, men jag håller inte på att spruta och har med någon annanstans. Nej. Utan det får ligga här uppe och dra upp ögonen. Och det skäms jag inte för eftersom jag säger det till och med här. Ja. Annars kan man ju skämmas för. När jag höll på med tidningen M aktivt. Då var det väldigt ofta som kvinnor sa till mig. Ja, men kan man inte få ha ett värdigt åldrande? Mm. Ja, men det här är värdigt för mig, säger jag. Jag vill inte att mina ögonlock ska trilla ner. Och i ordet värdigt åldrande låg naturen ska ha sin gång och du ska inte in och färga hår. Mm. Och du ska möjligtvis vandra men kanske inte effektivt träna. För du tränar muskelstyrka och så. Mm. Ja, det har väl svängt lite grann, men det finns någon slags puritanism i det som jag aldrig har varit bekväm med. Och det tror jag har att göra med att jag kommer från Italien.
Det är lustigt, du citerar rakt av Horace Engdahl.
Jaha, okej.
Han skriver det i sin senaste bok.
Vadå?
Angående mäns åldrande.
Ja.
Ståfritt åldrande.
Ja.
Och vad du än gör, färga inte håret.
Nej. Precis, men jag färgar håret.
Ja, men nej, jag kan tycka till exempel Håkan Hellström, vi ska inte prata skit. Hans nummer är 46 år, permanentar och färgar sitt hår och sjunger om studentfyllerflakan. Nu måste du växa upp.
Man tycker. Ja, men är inte det lite
jag slutade gulligt, själv. Nej, men jag fick grått hår när jag var typ 25.
Ja.
Och så jag tonade det, för det var lite känsligt där i början. Men sen när jag var typ där runt 39 eller någonting, i den här åldern kan du inte färga.
Men jag skulle vilja komma tillbaka eftersom om Horace säger att stå för din ålder, då gör ju jag uppenbarligen inte det för att jag protesterar genom att färga mig.
Ja, men alltså
kvinnor är en annan sak.
Vadå?
Nej, kvinnor har alltid varit en annan sak tycker jag.
Men alltså, män jag som blir för saggiga och gubbiga är väl inte så kul heller?
Nej, men ändå så jag tycker att alltså, skillnaden mellan män och kvinnor är väl det här att för män kan ju också en sån sak som erfarenhet bli till på något bakvänt sätt.
Ja, det gråa jag tror jag på. Man kan vara lite snygg patina och du tänker George Clooney.
Ja, ja, men inte hos oss då. Nej, hur länge dröjde
ja,
det? När min patina eller patina skulle märkas och vara, till, alltså vara något bra för mig.
Ja.
Det är fortfarande ovanligare där kvinnan är äldre. Mm. Och den erfarna.
Mm.
Men det finns ju, jag menar, fru Läckberg, vi har ju flera stycken, Laila Bagge, så det kommer väl kanske, men det är fortfarande ovanligare och därmed kanske också svårare för en kvinna som är äldre att kanske använda sig av någon slags pondus. Som kanske en äldre man kan göra på
samma
vis.
Ja, jag tror att liksom en kvinna typ 60 uppåt det, och kan nog väldigt bra i grått tycker nog de flesta. Men däremot när de flesta blir då grå i början av 40-årsåldern eller något sånt där. Då kanske nog en gråhårig kvinna som är 40 år skulle ses som lite toka på något sätt nästan.
Ja,
fast det är ganska snyggt. Det beror på vilken grå du har.
Ja.
Jag tycker ändå att det är snyggt. Men jag kan inte koppla ihop bara ansträngningarna för att behålla ett utseende som jag gör då.
Mm.
Till att låta så att säga naturen ha sin gång. Att det ska vara egentligen någon skillnad mellan oss.
Nej. Alltså egentligen, jag vet en tjej som hade en kort affär med Leslie Spink som tar bilder på dansbilder och på operan. Hon hade någon sorts fel, alltså. Så hon hade långt grått hår när hon var 22.
Ja.
Men det var ju fantastiskt.
Det var vackert, ja.
Ja. Sen, alltså, det är ju faktiskt också tvärtom. Att det är ju en debatt till och med i tidningar om att de här arga, bittra sverigedemokratmännen är oftast män, kanske utanför storstäder, som inte tar hand om sin kropp och sitter och blir bortsorterade på Tinder. De får inte en enda dejt när de sitter och bläddrar. Som står för det här näthatet. Det finns ju teori, till och med universitetsteori tror jag om det.
Men det är klart att marginalisering oavsett på vilket sätt det är, skapar ju, tror jag, tyvärr en jävla massa hat.
Ja, jag vill köra det. Och ibland så, ibland kan man nästan förstå det.
Mm.
Det är hemskt.
Fast jag tycker att jag är ändå väldigt förvånad över, jag har ju råkat ut för näthat, vilket jag aldrig förut, för jag har tillhört de här som folk i regel inte kan stöta sig så mycket på. Jag är inte särskilt, jag är inte särskilt kontroversiell, jag är inte. Och så plötsligt så säger jag saker då som uppenbarligen folk inte tycker. Och då när jag läser kommentarerna, så att undrar jag, men var kommer all denna ilska ifrån? Vad, detta raseri som droppar in i kommentarerna på nätet. Jag vet inte om ni har sett dem, men det är ingen ända på hur de uttrycker sig. Och jag blir alldeles förbluffad, för jag har aldrig upplevt att det ska finnas så mycket hat som gror. Det kan ju inte vara Sverigedemokrater allihopa.
Nej, absolut inte.
Nej, det finns ju mörker hos
alla människor. Förfärligt, och sen är de kanske lite halvfulla på kvällen, inte vet jag. Och sen är de anonyma. Och så skjuter de iväg.
Som Stig säger där, det är mycket avundsjuka. Och det är ju en synd enligt Bibeln.
Ja, det är väl så, det är faktiskt så att det...
Är inte du avundsjuk?
Nej, inte så mycket. Aldrig. Nej. Ja, möjligtvis de jag sett på som mina fiender, om de får en dålig recension och sådär, kan bli lite skadeglad. Men jag har inte varit avundsjuk på dem. Och de som jag ser som att jag konkurrerar med tjänar och säljer bättre än mig. Det är ju människor jag tycker om.
Mm.
Så jag har ribban på de jag ska tävla mot är mina vänner.
Mm. Ja, det blir så. Det är samma sak för mig. Jag har ju varit faktiskt vid två tillfällen har känt. För jag har alltid haft en sån grotesk självförtroende som inte alls har haft någon som helst paritet med verkligheten.
Mm.
Men jag vet första gången som jag upplevde riktig ilska, det var när jag såg Robert De Niro och Liza Minnelli i New York, New York.
Mm.
Och han går fram till henne. Det är fred och det är dans. Och han säger, frågar om hon ska danska. Och hon säger no. Och då går han tillbaka. Han går en gång till och säger but God said no. Och tänker, han är helt galen, va? Han går en tredje gång och säger Jesus Christ, I said no.
Mm-hmm.
Och sen efter ett tag går han en fjärde gång. Och du vet, det hade jag ju aldrig killat.
Mm-hmm.
Och jag gick ut från biografen och sparkade till en sten, minns jag, och tänkte, vad fan är jag så arg för? Jo, hade jag varit Gud och hade haft en tjej framför mig, och då skulle jag säga, vem skulle du välja, Robert De Niro eller Stig Larsson? Då ska jag säga Robert De Niro. Och då blev jag så snevigt vad jag gjorde. Nästa dag skrev jag första kapitlet i nyår.
Mm.
Din andra roman. Mm. Men vad jag skulle säga, i din bok så är ju din, och du pratade förut, jag tänkte inte på utseende så mycket, för min drivkraft var pengar. Och framgång och så. Men det går ju spåra här tillbaka. Vilken förort växer upp för det?
Solberg heter han.
Solberg, det är Bromma, va? Nej, det ligger vid Västberga.
En närförort idag skulle jag säga. Med ganska hyggliga kvadratmeterpriser. Men inte då.
Idag precis. Hipster. Nya. Men du har ju en revanschlust där från barndomen, märker man. Fast det känns inte som att det är din drivkraft tills förrän du är kanske 25 år eller någonting. När du börjar jobba på Svensk Damtidning och sådär. Till då.
Det börjar. Ja, men det är klart, i början ville jag ju mest ha roligt.
Ja.
Och trodde, till skillnad mot Stigs utomordentliga självförtroende, så hade jag inget. Jag hade en ganska god självkänsla. Jag var en glad flicka som tog mig fram. Men jag hade absolut inget självförtroende för vad jag kunde prestera.
Nej.
Och sen var det också så att jag är uppvuxen i en sån miljö där de tyckte jag skulle sluta skolan efter nian. Det fanns ingen uppmuntran, det fanns inga böcker hemma. Det var en typisk invandrarfamilj där tidningen Metallarbetaren var det enda som de slängde efter en vecka. Typ om inte den användes i kattlådan. Mm. Så att jag hade inga referenser. Nej, det fanns ingenting. Så jag hade inga referenser till ett annat liv. Jag tittade hur de var ungefär på gården. Och det fanns inte så mycket. Och då var jag mer intresserad av att kanske bli lite, eller inte alls lite, jag var intresserad av att bli svensk, för jag hade en uppfattning om att det var betydligt mer framgångsrikt än att vara spaghetti som vi var då.
Ja, det skulle men, också ganska rörande det här med sommarstugor.
Ja, just det, precis. Men sen så, när jag, en dörr öppnades för mig via en kille på Östermalm, då är jag 18-19 år. Och han visar mig en annan värld. Då börjar lusten till att komma in i den här världen. Och det är han som säger till mig, du kan ju för fan inte skriva maskin i hela ditt liv. Nu får du börja. Och då börjar jag på komvux. Och så läser jag på komvux på kvällarna. Och det är ju ofta så som jag tror att det är. Om du har en väldigt platt horisont, du inte ser så mycket mer än runt omkring dig, då drömmer du inte så mycket. Då kanske du drömmer om det som är i realtid möjligt. Inte fan drömmer om ett annat liv, för du vet inte hur det livet är. Nej. Utan det är ju först när man gläntar på dörren och ser det och upptäcker, men den där människan är ju inte särskilt begåvad. Det borde jag ju också kunna. Mm. Så blir det. Mm. Och så föds längtan till att inte gå tillbaka. Att inte vara en del av den här förorten. Och sen vet jag inte riktigt om det är revansch. För att revansch på mig låter som om man, som om man är förorättad. Mm. Ja, lite. Och så var det inte för mig. Det var inte revansch. Min mamma, som då är ganska mycket med i den här boken, hon tyckte att jag blev för mycket. Nej, men ska du bli chef nu igen? Nej, men räcker det inte med en tidning, Amelia? Ska du göra en till? Och den här anden tredje. Men du är så gammal nu, du är snart pensionär. Ska du verkligen jobba mer? Så att jag vet inte om det är revansch. Det tror jag inte, utan jag tror att det var ett klättrande. För det är också så att när du har klättrat till en viss plats, då vill du ju inte falla. Då får du ju klamrar dig fast på bästa vis också.
Jag tror också är orsaken till varför du har varit anställd istället för egen företagare.
Ja, jag är mycket tryggare. Så att jag vet inte om det är revansch. Man säger oftast att det är revansch när man har kommit från små förhållanden. Men jag vet inte vad jag ska ta revansch på. Jag har inte känt att det är någon som har varit så här dum.
Nej. Jag ska bara läsa ett kort stycke. För det är precis det du talar om som ni hade kryssat för här. Där du skriver så här. Så lyssnarna också förstår. Jag ville vara med dem som sålde Vietnambulletinen på lördagar och beundrade dem. Det behövde tjejer att komma hem till när de timmar tillsammans med sina liktänkande, alltid män, diskuterat Lenins och Marx teorier. Det var häftiga, intelligenta killar och jag lärde mig mycket och njöt av att vara en äkta arbetare i deras vänstervärld. Jag var dessutom inte klädd som de rätt tänkande tjejerna. Jag hade volanger och läppstift. Jag var då en relativt politisk oskuld, men som kvinna visste jag hur jag skulle ta mig fram. Någon aktiv kvinnokämpe var jag definitivt inte. Genus var kön och inget annat för mig. Sen skriver du några sidor längre fram hur
jag förändras.
Ja, men det var fram kvinnor.
Ja, just det. Då var det inte, då tänkte jag inte så. Jag menar, grupp 8 fanns ju då. Mm. Och jag tyckte det var fantastiskt det här med dagis. Men jag kunde inte identifiera mig med dem. Mm. Jag kunde inte det, utan... Och sen tror jag också att när man kommer in i en miljö där ingen är arbetare. Mm. Och de har sådana romantiserade bilder om arbetarna. Mm. Då är det svårt att köpa det.
Jag tillhörde också vänstern och kom från arbetarklassen. Mm. Och det gjorde jag också. Jag blev också väldigt störd ur det. Mm. Och det gjorde att jag drevs ju ännu längre vänsterut.
Mm.
Jag drevs ju till ärarna ända fram till mars 83. När jag insåg att det inte skulle bli någon revolution.
Nej.
Så sa jag, kamrater, nu lämnar jag er.
Ja. Vad är det idag då, Stig?
Ja.
Var någonstans?
Höger vänster. Alltså, jag är konservativ. Vad säger jag är emot utsugning av fattiga. Jag bor på Lillhälsingen och ser de gamla släpa sig fram med rollatorer. Till, de har inte råd att handla på Ica. Va? Det är för jävligt. De har byggt upp landet. Va? Och de lider ju, va. Medan däremot har jag min solidaritet på något sätt hos arbetarklassen. Ja, ja. Mm. Men jag däremot så är jag väldigt, väldigt konservativ.
Och det är lite SD-varningar.
Nej, men alltså jag tycker ju då att folk ska bete sig, va.
Någon slags, och, är det mera ju så här hyfs? Eller
ja,
är det
absolut.
Någon slags mänsklig förhållande till...
Nej, alltså de ska helt enkelt bete sig.
Mm.
Och jag avskyr all form av dekadans.
Mm. Men är inte du lite smådekadant själv?
Det där är en myt.
Ja, okej. Okay.
alltså att jag höll på så där med tjejer och så, det var ju därför att de bad mig om det.
Mm.
Vad ska jag göra? Du som är det, men, vad gör jag?
Men det är ju människan, myten, legenden. Om någon skulle fråga mig om dig så skulle jag nog låta lite grann som Katarina har i programmet om dig. För det är det man har lite grann på näthinnan och i diskussioner om unga flickor eller om knark eller vad det nu är för någonting, så minns man ju alltid det som har varit rubriker.
Ja.
Man, det andra kan man ju inte. Så jag brukar tänka väldigt ofta på dina pjäser för att få en spännvidd,
ja,
på från pratet om att du vill ha yngre flickor till vd, som jag tyckte var en lysande pjäs.
Men du vet, alltså under hela 90-talet när jag knackade, så missade jag aldrig ett enda flyg. Jag missade aldrig en tillställning sen, vet. Jag skötte mig, va.
Mm.
Jag är superdisciplinerad. Och sen när jag då regisserade, så är jag helt strikt. Och när jag var skådespelare, naturligtvis, det funkar ju inte, va.
Nej.
Så att det där var ju perioder när jag då helt enkelt tyckte att jag behövde göra det för arbetets skull.
Mm.
Jag visste att jag kunde dö, va, men var så våt.
Mm.
Men om vi återgår till dig. Du blev inte som Stig då konservativ eller extrem vänster när du kom in i den här miljön?
Då. Nej, alltså när jag kom in i miljön så var jag nog mer intresserad av att få vara i den här borgerliga miljön där de här små, de här borgarna, de unga borgarna inte ville vara borgare, utan de var vänster. Ja, och så då var jag mera att jag ville hålla mig kvar där. Och de hade ju väldigt radikala idéer, så det var ju inte särskilt svårt. Det var ju mer att jag tyckte det fanns en overklig diskussion om vad som skulle hända av framtiden och revolutionen, och vad det nu var för någonting, som jag inte riktigt kunde dela.
Mm.
Men jag ville vara i den världen.
Mm.
Jag ville inte vara i arbetarvärlden.
Nej.
Och jag tror inte jag var så mycket för värderingar då. Jag tror att jag var en pragmatisk... Jag skulle inte säga streber, men för att jag hade väldigt roligt också. Och det har man inte riktigt när man är streber, för då måste man ju jobba hela tiden. Mm. Jag tror att jag var pragmatisk, glad och... den här miljön stimulerade mig. Jag minns första gången när vi gick på Strandvägen. Vi sitter ju just nu och spelar inte så långt ifrån Strandvägen. Och du vet, jag hade ju bara sett trevåningshus i förorten. Man kommer, och jag hade då min kille då, Östermalmskille. Han är översättare bland annat, teaterhistoria. I alla fall, lyft blicken. Och jag tittade upp och såg Stuckaturhus. Jag hade aldrig sett det.
Mm.
Där ville jag vara.
Mm.
Och en längtan att få ha råd att vara i en sån vacker miljö.
Mm.
Så att jag tror inte att det var så mycket att politiken på något sätt höll mig där, inte alls, utan jag tror nog att det var att jag var en riktig materialist.
Mm.
Och sen beskriver du väldigt tjåsfritt och uppfriskande, tycker jag, för att jag har ju ibland spökskrivit åt världsberömda företagsledare, liksom, men ingen av dem har sagt att de är en maktmänniska, utan det här är första gången jag läser det.
Ja.
Du skriver pengar och maktmänniska och du och Torbjörn Larsson blir ett maktpar och makt. Att det är ett självändamål du står för.
Ja, därför att det är också så att när man går in i ett företag som är kris, som Aftonbladet var då, när jag kom dit 84 och Torbjörn och Gary var det då som var radarparet, Gary Engman. Då var det ju röda siffror. Allting var kris. Expressen var jättestor och mallig och proppmätt. Och Aftonbladet var LO-ägt då. Mm. Och väldigt politiserat. Mm. Då måste man ha makt för att förändra. Det går inte annars.
Mm.
Du får inte igenom någonting i sådana strukturer. Och då var det ju faktiskt, som jag skrev i boken också, den som först fick mig att fatta det var ju Åsa Moberg.
Mm.
Och det berodde ju på att Åsa och jag blev vänner för att jag var på Veckorevyn innan. Och vi behövde en sex- och samlevnadsskribent.
Mm-hmm.
Och då hade jag precis läst Åsas bok Hur hon blev av med sin oskuld på språkresa i England. Och då så tyckte jag att hennes sätt att skriva osentimentalt men väldigt närvarande var perfekt. Så då frågade jag henne om hon kunde tänka sig. Och hon var så här, va? Jag har ju bara legat med två. Ja men sa jag, du är ju journalist. du är ju journalist, sa jag. Det är bara att läsa på.
Ja.
Och så blev det. Hon fick en slant, gick ut till Rönnells antikvariat och köpte Haidt-rapporter eller vad det hette på den tiden. Ja, Kinsey var det då.
Kinsey-rapporter.
Och hon blev strålande.
Ja.
Ja. Och när jag fick erbjudandet om Aftonbladet, då så bestämde jag att jag skulle hälsa på Åsa. Och hon gnuggade mig då i maktens anatomi. Och det var då jag förstod att du kan inte själv, du måste lita till dem ovanpå, inte dem under.
Mm.
Du måste ha ett handtag ovanpå och alla förändringar kommer att motarbetas. Då måste man ha makt. Så makten för att realisera det man vill göra är nödvändig, i alla fall i ett krisföretag. Och även, och det tycker jag är löjligt att inte säga att det är det man använder makt till. Man använder inte makt för att förtrycka. En del kanske gör det, men det är inte i mitt fall. I mitt fall är det, jag använder makt för att få igenom mina idéer.
Mm. Mm.
Men jag kan tänka mig att jag läste här i att Staffan Heimersson har sagt, jag kan inte ha, när han ser upp sig, jag kan inte ha chefer som delar
som regerar från sängkammaren.
Och så såg jag att jag använde precis samma ord när jag såg upp mig från en tidning. Och det var väldigt frustrerande för mig som redaktionschef att ha att både chefredaktören och vdn är ett par. Att i vanliga fall kan man, om det är en kris, kan man bolla med den andra. Mm. Men här vet jag att båda är emot.
Mm. Och det stämmer ju. Jag menar, det är säkert inte bra. Men då kan man ju säga att vara Caesars hustru, som jag var då.
Mm.
Ja. Innebar ju att jag jobbade ju häcken av mig för att jag själv skulle vara duktig. Ja. Och inte bara...
Ja, men det jag tycker är så roligt med boken också.
Mm.
Och som gör att det påminner ju lite grann om den bok som jag tänker ge dig. Som jag har skrivit om knarkandet och kärleken. Ja. Så den är inte lika rolig och mycket längre.
Ja.
Men den är spännande.
Mm.
Och idén är The Autobiography av Miles Davis.
Mm.
Hans självbiografi.
Mm.
Därför han skiter fullständigt i vad folk tycker.
Mm.
Alltså det finns en sorts så här, okej, här har ni mig. Mm. Jag är så här.
Mm.
Och tycker ni inte om mig,
får
så får det vara.
Mm. Mm.
Och det är det som gör, det är det som skapar också charmen. Och också gör att det finns en känslomässig, jag ska säga att man håller på det, förstår du?
Mm. Men det är gulligt att du säger det, att du upplever mig så, men jag är delvis feg också. Därför att det är ju så att om du ska vara på en tidning, en populär tidning, då måste du plisa väldigt många. Och då kan du inte alltid sticka ut hakan. Och då kan jag säga att vara Miles Davis, säker då, säga take it or leave it. Det har jag inte riktigt tordas. Men däremot så har jag väl i stort lyckats ändå behålla den här känslan av att jag inte vill göra om mig så mycket.
Mm.
Men jag har ju fegat ett antal gånger, definitivt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Mm. För av populism.
Jag berättade för en väninna som för övrigt har, eller hade en sexbutik riktad åt kvinnor. Men när jag sa att du skulle vara med i
podden så sa hon, det jag tycker så gott med henne att hennes tidningar, hon har alltid riktat sig till sin egen målgrupp, vad hon själv vill ha. Att när hon är 40 så gör hon den tidningen, när hon är 50 gör hon den tidningen, när hon är 60 gör hon den som är till sig själv. Är det någon, och ska jag på att det kanske stämmer faktiskt, är det någon hemlighet bakom dina tidningar?
Jag vet inte om det är hemlighet, för det är ganska enkelt, utan jag tror också att det är att jag, eftersom jag är beteendevetare och inte journalist, så har jag inte drivits av det som många journalister drivs av, att man kanske vill förändra världen eller man ska gräva upp saker som ligger under stenar och liknande, utan jag har kanske haft en lite mer affärsmässig syn på att både förena att tjejer ska lära sig att pengar är minst lika viktigt som kärlek, till att, jag menar, att det ska vara viktigt. Jag har haft jättemycket författare till exempel i tidningarna. Dels för att författare är bland det bästa du kan intervjua. Mm. Därför att de är oftast verbala, frispråkiga. Mm. Och har lite utav det där att man måste inte passa in, man är sig själv. Och för att komma bara till om det finns någon tanke i de här åren. Och då har jag har haft någon idé om vilken typ av tidning jag vill göra. Jag vill göra en tidning med vardagsrealism och möjligheter till en del drömmar. Men inte här uppe. Utan det ska vara på något sätt en finnas möjlighet att ta det där trappsteget. Eller två, men kanske inte 10. I alla fall så ändras ju det där. Från det du är ung så blir du kanske en småbarnsmamma. Sen blir du då en 40-åring som plötsligt upptäcker att jag har varit helt instängd med att skjutsa barn hit och dit. Nu ska jag liksom vakna upp. Då är du i den perioden. Och sen kommer du i livsfasen M då. Då är du, barn har flyttat hemifrån, livet blåser dig i nacken. Och du kanske faktiskt också vill ha ett sexliv. Mm. Fastän du är äldre. Så jag skulle snarare säga att det är klart att min egen ålder har spelat roll. Men jag var faktiskt 46 när jag gjorde Amelia.
Ja.
Och 46 var jag då. Ja. Så den har precis fyllt 25 år. Och jag har räknat rätt då. Jag är 73 nu. Men har fyllt 25 år. Hur gammal var jag då? Ja, det är huvudräkning. Mm. I alla fall så var jag väl då kanske 44. Ja jag var något. Jag var 48 måste jag ha varit. 48 måste jag ha varit. Jag var 48, det vill säga en ganska mogen kvinna när jag gör en tidning för 25-30-åringar. Mm. Så det måste ju inte vara så att de ligger helt i fas med min egen ålder. Utan det är ju också så att jag har tänkt att ja, men när du växer ur Amelia, vilken tidning ska du läsa då? För kan vi inte gå till smörgåstårtetidningarna Hemmets Journal året runt och dem? Och så var det tomt där. Då fanns det inget.
Men det var det som
och så la vi in Tara där. Men skillnaden mellan Tara och Amelia är väl ungefär att i den ena är du på väg mot östrogentabletterna och i den andra har du fortfarande mens. Ja. Och sen kom Jonas Bonnier och sa till mig, du kan inte sitta här och göra samma sak hela tiden, nu måste du kanske hitta på något nytt. Då kommer M, så det är inte så att jag har sett framför mig hur man steg för steg, utan då när jag gör M, då upptäcker jag att jag är i en ålder då jag inte riktigt räknas med. Inte på arbetsplatsen. Inte kanske i kärlekslivet heller. När jag ska gå och köpa kläder så kan jag inte knäppa byxorna. För att vi har blivit lite fyrkantigare här. Och alla 38 är gjorda efter slimma. Så det finns en väldigt massa saker som vi får kanske inte. Hörde jag att man får inte hyra husbil efter 60.
Va?
Ja. Nu säger Bokmässan att folk över 70 får inte vara med i deras videoinspelningar. Det är fruktansvärt. Mm. Så plötsligt så kommer en massa frågor som hör till åldern och hör till livsstilen i åldern. Och sen kan jag ju se den här trappan. Men från början var den inte medveten.
Nej,
utan det har också att göra med att jag tror att jag bara kan nästan en sak. Och det göra identifikationstidningar. Jag är inget bra på, jag skulle inte vara bra chefredaktör på tidningen Fokus.
Mm. Nej, men däremot,
eller etc.
Däremot så måste du ju sätta bra. För jag kommer ihåg att alltså, jag var ju själv tonåring då på 80-talet och att man läste alltid sin flickväns veckorin i slutet av 80-talet, 90-talet.
Ja.
Och jag tyckte det var alltid jättebra tills jag själv hamnade i Katarina Jonniks relations spalt med rubriken Lämna honom, han kommer aldrig ändra sig.
Nej, det hon med lite rätt.
Men
hon jobbade mycket åt veckor.
Tills dess var det kul att läsa den. Ja. Men sen kommer jag ihåg, när jag då själv jag och Martin Kellerman startade upp hans tidning Rocky.
Jaha.
Och när jag då fick så här mejl och sånt där typ från just kvinnor, så tänkte jag själv alltid tillbaka att det har blivit som en veckorevin att flickvännerna läser sina pojkvänners tidningar.
Mm.
Så det såg jag som en komplimang då, tänkte.
Men det är en komplimang. Amelia läste så jag ganska mycket män.
Ja.
Och likaså M-magasin läs av män. Och många män kommer ibland fram till mig och säger, varför kan inte vi få en sån tidning? Nej, så är det för att ni har bara valt tidningar som börjar på B. Börs, båt, brudar, bil. Det vill säga, ni har ju haft någon slags tunnelseende, nördat in sig på ett ämne, medan vi har legat som helikoptern där över livet på något sätt och horat.
Mm.
Och sen plötsligt blir männen, äldre män, 60 plusarna, eller 65 kanske inte. Sen blir de lite mindre testosteronstinda, närmar sig ett lite mjukare, blir lite mer intresserad av sin familj. Då börjar de läsa om relationer.
Mm.
Det som de har skitit fullständigt i. Medan de har intresserat sig för allt som börjar på B.
Ja.
Så man kan se hur skillnaderna är. När du var ung och läste Veckorevyn, då var du inte riktigt formad som den här maskulina personen du blev sen. Och kanske odlade mer maskulina saker. Och sen blir du lite mer kvinnlig. Och då kan du
gå tillbaka.
Ja, men du
beskriver min man, att han hade en bra man som var 17 år äldre. För att han hade redan gått igenom sargad och gjort sina fel.
Ja.
Det tror jag stämmer med många män.
Ja, precis.
Jo. Men han var ju en väldigt stark person.
Ja.
Men en sak. Alltså nu kommer jag in på min egen magasinjournalistik själv. Men jag har ju alltid tyckt så här, varenda tidning jag har haft någon då chefsgrej på med magasin. Eller kommit in för att förändra, så har jag dubblat upplagorna. Så jag alltid tänkte, vad fan, Jette Bonniers, eller här sätter mig. Sen är det typ som Amelia, låt mig starta egna tidningar. Jag är ju ett vinnande projekt. Men samtidigt har jag väl kanske också varit så här, förändra världen lite. Jag har inte tänkt så mycket. Men sen hade jag min syssling Ponto Schultz. Som då, Gud välsigna hans själ i himlen. Men som då var påläggskalv inom Bonniers. Men han var ju mer handelskille.
Aha.
Så jag kan förstå att han fick de där påläggskalvjobben och startade upp tidningar. Men jag såg varför inte jag fick det. Men samtidigt, du var ju ingen handelskvinna heller. Så hur lyckades du?
Nej, men jag tror att först var det ju Veckorevyn, det var ju så jag blev upptäckt. Sen kom Aftonbladet.
Aha.
Och sen gjorde jag ju då det som gjorde att Aftonbladet från början vände, det var ju söndagsbilagan. Sen gjorde ju Torbjörn och alla andra liksom det stora jobbet. Men det är ju alltid så att det är någonting som fångar publiken. Och sen måste man liksom lösa resten. Och då hade jag ett cred att vara lönsam. Eftersom söndagsbilagan sålde ju 100 000 ex mer.
Mm.
Och då när man får en sån här liten lönsam etikett på sig.
Mm.
Då får man erbjudanden.
Ah, ja.
Så det är ju det. Och när jag sen kom tillbaka till Veckorevyn, som då var ett minusprojekt. Då gjorde jag ju det förstås för att jag blev utlovad tantiem.
Mm.
Alltså bonus.
Precis, precis. Ja. Det är det som jag själv längtade efter.
Ja, och det, om man är anställd så är det ju enda möjligheten att så att säga tjäna extra pengar. Mm. Det är ju att om jag gör det här. Så får jag så här mycket.
En bonus på
men gör jag så här mycket så tjänar jag då kanske 2 miljoner extra i året. Mm. Därför att jag har åstadkommit mera slantar in.
Mm.
Och så var det ju. Och då blir det ju mycket lättare att man får göra fler saker. Så när Veckorevyn hade vänt och var lönsam, då var det ju så att jag skulle egentligen gå till Stenbeck, men ångrade mig för jag trodde inte jag kunde TV. Går tillbaka till Bonniers och de erbjuder mig då att ta hand om året runt. Och då kände jag att det kanske inte var ett öde värre än döden, men det var inte det jag hade tänkt.
Mm.
Då frågade jag om jag får göra den tidning som sen blev Amelia.
Mm.
För jag sa ju inte då att den heter Amelia, jag vill ha en tidning med mitt namn. Utan det kom ju betydligt senare. Då fick jag det, och där Cyril, är grejen då, att då visste de att jag hade vänt Veckorevyn, jag hade ökat upplagan på Aftonbladet. Då var det inte så stor risk att säga till mig, här, varsågod, få får du 15 miljoner göra en tidning som du tror på. Så det är ju alltid så att det är lättare då. Om jag hade varit en egen entreprenör, då hade jag ju fått gå till olika investerare och försökt få dem att satsa på mig. Och det kanske jag hade lyckats med, men nu inom Bonniers så vågade de det. Det var inte så mycket Excel-ark och räknenissar som sprang fram och tillbaka och som skulle slimma och så som det är idag. Jag lämnade ju, medan det fortfarande kanske inte var guldålder, men i alla fall silver.
Ja, nu är du inte riktigt.
Nej, verkligen.
Du nämnde Torbjörn Larsson här precis, det underminerade du sig, men jag tycker att det är genomgående boken också, att du har skrivit att du har använt lite av män och liksom på vilket sätt har du använt dig och på vilket sätt har de hjälpt dig?
Ja, så jag har ju tyckt att vi har haft någon slags samtycke. Jag vet att jag blev kontaktad under MeToo för att de ville att jag skulle berätta hur det var på Aftonbladet och så. Och jag kunde inte komma på någonting annat än vi båda ville. Alltså även kvinnorna, även sommarvikarierna visste ju vad de gav sig in på. Jag upplevde inte ett förtryck som bestod i att man måste ligga för att få vara kvar. Jag tyckte inte det. Och, så att jag tycker att med männen i mitt liv har det varit så. Ge och ta. På olika vis. Jag var jättebra för Aftonbladet. Och Torbjörn var utmärkt för mig. Innan dess var jag inte, var det inget sånt, eftersom då var jag ju nobody. Och sen Så har jag ju tyckt nog att sen har jag haft eget cred för att luta mig mot män. Men jag har varit, jag brukar säga att jag är en kompromissfeminist. Jag har ju varit den som har velat gå armkrok med män. Jag tycker det blir roligare då.
Fick du den stängen?
Ja, men däremot så är jag ju inte dum i huvudet. Jag kan ju se hur bastuklubbarna väljer varandra. Jag kan ju se de här manliga strukturerna. Jag kan ju se alla de här sakerna. Sen är det ju frågan om hur gör man då när man ser det här och man vill förändra. Där är ju metoderna olika. Och då har väl min metod inte varit särskilt renlärig. Det kan man väl säga.
Men,
nej, men därför att om man nu tycker att makten, den här manliga makten ska bekämpas, så har ju jag använt mig av den manliga makten, kan man säga, på mitt sätt, för att få igenom det jag vill. Om det viktiga för mig har varit att ha de här tidningarna för att via de här tidningarna ändå få ut ett budskap som stärker kvinnorna, då kan jag vara väldigt beredd att kompromissa. Men jag har aldrig under den här perioden känt att jag har varit förtryckt eller utnyttjad. Jag har tyckt att jag har utnyttjat dem lika mycket. Så jag ser ju ändå hur, jag menar, jag är inte, man ser ju när kvinnor blir utnyttjade. Det är inte så att jag går omkring och blundar och inte tror att det sker. Men jag har inte drabbats av det, eller så har jag inte märkt det. Eller så har jag gett dem en pungspark.
Det är som där också lite nästan för finkänslig boken, tror jag. Jag tror att du också har lyft fram andra kvinnor. För att jag tänker på namn du droppas här i boken. Gun, Aftonbladet och Brandt, Victorin. Jag har ju det handlar ju såklart om att jag har jobbat på fältet. Men det är nästan folk jag har haft bättre koll på än vad jag haft på dig. För att och det är ju då kvinnor som du har lyft fram och där ni har hjälpt varandra.
Ja, men det måste man ju säga så att jag har sett dem. Jag har varit bra på att se folk som sen har blivit oerhört värdefulla medarbetare. Men det är ändå jag som har styrt, får man väl säga. Och då, jag vet inte om de har känt sig utnyttjade. De har inte sagt det i alla fall. Men självklart är det jag som har haft den slutliga makten. Men jag är ingen förtryckarsort till min natur.
Alltså att ha makt är ju något som också innebär väldigt mycket ansvar. Och det ska inte jag förneka, det innebär väldigt mycket lust också. Men det innebär ju samtidigt att allting, varenda liten jävla grej, om du jobbar som regissör, ska du ha den koftan eller den koftan? gör du fel.
Så får du hela skiten när det går dåligt. Ja. När det blir en dålig...
Ja, ja, precis. Precis, det är jag. Jag som får ta allting. Va? Ja. Och då ska ingen komma och jävla bråka med mig.
Nej. Nej.
Du vet, och det är ju någonting som är fascinerande. Och därför, alltså jag var medveten om det där redan som regiassistent. Att jag inte fick ta med mig det där hem. Va?
Kunde du just strunta i det?
Ja, för att jag märkte att jag blev obehaglig. Va? Mm. Jag kunde ju säga till folk på restaurang, kan du ge mig den där svartpeppa?
Mm.
Jag gjorde ju det på en gång. Eftersom jag sa ju till statister, gå dit, gå dit.
Mm.
Alla gjorde ju som jag sa. Och då tänkte jag, men fan, en sån här människa vill jag inte bli.
Nej.
Men det där är ju, jag brukar alltid försvara Bergman och Widerberg med att det var hårdare på den tiden. Va? Och de var tvungna att bli riktigt jävla elaka. Va?
Tror du det?
Ja.
Tror du det? För det har jag ibland. Det geniernas särskilda plats i livet är att de både ska vara geniala och dumma. Ofta. Mm. Kan man vara ett geni och vara snäll?
Ja, då ja, jag är snäll.
Ja, vad säger vi? Du är geni och snäll. Och...
Ja, finns det inte penalist i honom? Då tror jag.
Nej, ingen penalist. Finns... Ja, men däremot kan jag vara hård.
Ja.
Har du inte en pistol i fickan så är det ingen resör.
Nej.
Alltså du måste kunna...
Ja, men alltså, en sak är det vet jag ju också som har gjort mycket förändringsarbete, att det är inte särskilt populärt. Men man kan göra det på ett trevligt vis.
Ja, ja.
Jag menar inte att elaka människor... Att det hör ihop med framgång.
Nej, naturligtvis. Alltså, om du sparkar dem, vilket jag har gjort. Alltså, på det med MeToo, det är ju så löjligt. På Dramaten, hur ska du kunna hålla på och kladda på tjejer där? Alla ser ju allting, va?
Mm. Men där att, uppenbarligen var det ju oerhört många som var...
Nej, men det är ren bluff. Jag tror det. Och jag är ganska...
Det tror jag nog inte.
Ja, du har varit där på 20 år, så det kan...
Ja, men alltså, jag sparkade två personer omedelbart.
Mm.
Samma dag. Och det handlar också om att göra det snyggt.
Ja, men allt handlar inte om vad du gjorde. Det var ju massor med regissörer i huset.
Ja.
Men alltså, det betraktades som fruktansvärt lågt om en regissör hade en relation med en tjej. Det ansågs man föraktade sådana personer.
Men det behöver inte vara synonymt heller med dåligt uppförande av en relation.
Men tänk om man nu blir kär i chefen.
Ja, men
man kan bli kär i chefen.
Det är väl en annan sak. Men alltså, det där med att tjejerna blev utnyttjade så. Jag jobbade redan så länge, från 80-talet till 2004, va?
Mm.
Jag såg aldrig någonting sånt. Mm.
Tillbaka till din bok nu. Jag tänkte på du beskriver ju här, det väcker en nyfikenhet hos läsaren, för jag känner att det inte är skrivet rakt ut. Att du beskriver din styrfar då, den här norditalienske gästarbetaren Oscar från Norditalien. I början när man läser så känns det som att du ser din mammas förhållande som ett varnande exempel. Liksom att du på torftigt torrt förhållande. Liksom hur hon bara, jag hoppas hon har inte kommit hem från jobbet och skadat sin olycka. Men sen mot slutet så då känns det liksom mer som att han har på något sätt behandlat dig väldigt illa också. Och henne, utan att det skrivs rakt ut riktigt.
Nej, men han var en förskräcklig förtryckare. Men det som jag beskriver i boken, det är ju också hur jag försonas med...
Och att han också det låter också mellan raderna som att han tvingar bort dig från din mamma.
Ja, det kan man väl säga.
Du tvingas bort själv.
Jag tvingas bort, och mamma var ju också sådär. Nej, men Amelia, jag kommer ihåg på julafton när alla svenskar hade sådana här julaftnar man har.
Mm.
Och då, han ville inte ha hem någon, utan då kom min moster. Och så var det då när hans föräldrar hade åkt hem tillbaka till Italien, och då var det vi fyra. Mm. Och då ville han gå och lägga sig åtta, fast det var julafton. Och då kunde mamma, istället för att säga, nu får du fan skärpa dig, Oscar, nu är det faktiskt julafton.
Mm.
Det var en tvåa, och de sov i det rum där tvn stod och julgranen stod.
Mm.
Och sen hade jag då ett eget rum. Och så att kört. Och utan då var det så där, ja, men du kan gå ut till dina kompisar, viskade hon till mig. Ja, men det är julafton, mamma, ska jag gå ut? Ja, men om det är någon ute. Så för henne var det så att det var lugnare. Och att, alltså, hon tog aldrig riktigt matchen med honom.
Men man hade då nyckfull och kunde få ut.
Ja, men han var ju väldigt lynnig. Men han var inte, och han slog, ja. han slog sönder saker. Ja. Men det var nej, inte alls. Ja, han hade inte rört mig. Utan det var förbud. Man fick inte ta hem någon till exempel. Eller det skulle vara tyst klockan 8. Och han ville aldrig göra någonting och satt jämt i sin klassiska italienska undertröja och ett par kallingar och vid köksbordet. Och så fanns det en stämning hemma som var obehaglig, därför att mamma var arg på honom. Förtryckt arg. Och jag var jättearg förstås också. Han tyckte om våran katt. Apropå det, Stig, som tycker om katt. Det var ett försonande drag. Men det var en väldigt, vad säger, det var en icke-italiensk stämning, om man nu tror att italiensk stämning är det man ser på film. Så var det inte så. Han mådde dåligt. Han åt psykiska tabletter. Han åt ångestdämpande tabletter. Och han avskydde Sverige. Och svenskar. Och han levde i någon slags kupa av något av hat. Och väldigt svårt att få honom på gott humör.
Men tror du det kan vara då också att du har kört ditt eget race också, att du inte ville komma i din mammas spår?
Absolut, absolut, absolut. Jag blev ju väldigt tidigt vad heter det? Jag trodde ju inte ett ögonblick, och tror fortfarande nästan inte på någon form av romantik. Jag är ju väldigt realistisk även när det gäller sånt. På gott och ont. Men ja, nej. Lycka var ingenting för morsan.
Sen en sak till. Nu blir det som att jag borrar mig in i mörkret här, vilket inte är min avsikt. Men det här är också personligt, för att jag förlorade själv ett barn i 7:e månaden förra året. Och det var ju otroligt mörkret som jag kanske nu först ett år efter har kommit ur, eller på väg ur. Men, och jag släpper en bok själv om det, för hur jag bearbetar det i julen nu. Allt går vidare heter den, om vi ska ta för den. Men vilket fall, men du beskriver här, tror jag, 7:e månaden ditt barn också, som du förlorar i Italien. Och det berörde mig också när du skriver att den sorgen lämnar en aldrig.
Nej.
Och jag tänker själv, jag bara ett år.
Men du, jag kan trösta dig med att jag gjorde ju så fort överhuvudtaget gick, så kom, jag ville bara bli med barn igen. Det tog 3 år, men det kom två friska ungar. Men det som händer är att sen dog ju också barnens pappa, så jag har liksom, jag kan säga hur sorgen har varit för mig. Jag, med min pragmatiska läggning, jag har ju liksom jobbat mig, jag har inte gått ner i sorg. Precis, men det finns där, det liksom bor där hela tiden. Men det, man lever med det. I början är det ju fruktansvärt smärtsamt, en sån förlust. Så jag får hoppas att du får barn igen.
Jag har 2 barn innan och sådär. Men jag tycker mest synd om mamman. Vi glädjer ju också ifrån varandra och sådär. Och det var hennes kanske den då sista chans. Och det här är ju också så här, alltså, det här är ju för mig. Jag känner ju jag som, och man pratar alltid i Sverige om jämlik, manligt och kvinnligt. Men jag förstår ändå att det måste vara ännu värre för mamman som bär.
Ja, man känner ju barnet sparkar och sådär. Vi var nere i Rom då, så sa ju förlossningsläkaren där, ja, men det där blir en pojke på 2 kilo. Jag ringer hem till Lasse som är barnets pappa då. Och jag är nere med morsan. Och då så säger jag, vet du, jag är ju självfödd i Rom. Vårt barn kommer att födas i Rom. Och det gjorde han. Han föddes och dog. Levde bara 2 timmar. Och men de flesta människor klarar ju stora förluster. Man gör ju det. Jag menar, jag tänker ju jättemycket på alla de här som lever i Syrien. Och jag har varit åkt med UNICEF i Afrika, i Etiopien.
Nej, jag har varit själv i Syrien och bevakat kriget.
Och jag menar, och så tänker man så här, men hur klarar de det? Men människorna gör ju det. Man klarar ju väldigt mycket mer. Och har man då som jag har ett ganska bra psyke. Jag är inte särskilt känslig. Jag är som en teflonpanna, brukar jag säga. Och det tror jag de här åren har ju, och jag brukar säga att det kanske var under tiden, men det finns någon slags, det glider av. Mm. Vilket inte, och så har jag tänkt och så här, vad är för fel på mig? Varför går inte jag ner mig i jätteångest efter Lasses död till exempel? Mm. Då sätter jag igång och jobbar istället jättemycket. Mm. Så man har olika sätt att hantera det. Om det sen beror på att jag är okänslig än andra. Det är möjligt.
Mm. Jag har aldrig heller riktigt att veta. Man kan aldrig se sig själv.
Nej.
Utan man får på något sätt leva med den man är på gott och ont.
Men man kan förändra sig lite.
Man kan förändra sig.
Det är inte väldigt svårt att förändra andra, men själv kan man.
Själv kan man förändra sig, och jag har väl också, tycker jag, faktiskt förändrats under de senaste åren, framförallt efter hjärtinfarkten.
Mm.
Det var 2010. Och det var ju tvungen att lägga om mitt liv.
Mm.
Och sen skilsmässan var ju då 2 år tidigare, 2008. Så var det ganska tufft.
Mm.
Ja, men du tycker du beskriver bra i boken också. Det blir lite motsägelsefullt på något ställe i början, tror jag du skriver att liksom, jag tror det var män kanske, att de är oförbättliga, kan inte förändras. Men sen skriver du just, tror jag var Lasse som sa, med hur jobba att se till förändring, att det går att förändra.
Mm. Ja, men det måste man ju tro på lite grann. Nu så har jag då ett annat förhållande.
Ja.
Jag har ju hela mitt liv beundrat hjärnor och inte brytt mig om utsidor.
Mm.
Till skillnad mot dig då, Stig. Och men i alla fall, av en slump träffade jag då för 10 år sedan, 11, en italienare efter det att jag hade vi hade skilt oss, Torbjörn och jag, så träffade en italienare som är snygg och som fullständigt ointellektuell, fullständigt oreflekterande. Och då var det, och han sköter liksom om både mig och hushållet, lagar fantastisk mat, tycker om alla mina 5 barnbarn. Alltså han har väldigt många fördelar. Men sätt inte igång och diskutera någonting som du kanske skulle vilja ha ett samtal om på kvällen. Det funkar inte. Och då är det ganska skönt när man har blivit äldre och vet att nu är det så här. Nu får jag älska det här. Och inte hela tiden vill jag ha det andra. För när man är yngre så är det på något sätt att jag blir jättekär i dig. Sen efter 1 eller 2 år så ska jag börja förändra dig. Då blir du mitt förändringsprojekt.
Det är det som är problemet med alla
relationer. Ja, det
och
kan
det är
jag
båda, och det är båda riktningar. Ja, men du är inte så bättre.
Nej, men då kan jag tala om för dig att efter 60 så brukar det ändra sig. Du är inte där ännu. Då får man en större tolerans eller acceptans. Eller har gett upp eller vad det kan vara för någonting. Och så får man kanske någon liten härlig förmåga att se det som är bra. Mm. Och inte det som saknas. Men när man ska bilda familj. När man har något så här. Jag har aldrig varit och letat efter den enda rätta. För det tror jag inte på. Men jag har haft väldigt stora förhoppningar då på hur det ska vara. Och då kommer ju besvikelserna slag i slag. Det gör de inte nu.
Mm.
Det är faktiskt väldigt skönt. Men jag tror att det är en åldersfråga.
Mm.
Ska vi avsluta där?
Ja, det här var alltså sista avsnitt för vårsäsongen. Vi tar sommaruppehåll nu, men är redan tillbaka i runt mitten av augusti med nya poddavsnitt. Vi har flera intressanta gäster på gång. Är man också intresserad av att skriva kurs i höst, så kommer vi nog ha en i Stockholm. Och om intresse finns, så Berlin eller Köpenhamn. Är man intresserad, mejl in till cyrilochstig@gmail.com. Jag repeterar, cyrilochstig@gmail.com. Och vad går vi igenom på skrivarkurser?
Ja, alltså vi utgår ifrån vilka eleverna är, vad de har för önskemål, vad de vill skriva för någonting helt enkelt. Och vi är väldigt breda, vi kan hantera alltså allting från, vi hade ju när vi var i Paris från en tjej som visade sig skrev utmärkta slagertexter. Alltså det kan vara allting från romaner till dikter till filmmanus. Det beror liksom lite grann på.
Pjäser, poesi,
ja, det beror liksom också på hur lyckat det beror lite grann på också cocktailen av människor. Va?
Precis.
Jag tror att sådana skrivkurser så lär man sig också av varandra, inte bara av oss.
Nej, och jag tror att vi har gjort det bra. Jag hörde från Lisa Langset att hennes vän hade sagt att hade gått alla skrivarkurser, vi skulle ta några av de här kända, men vår var den bästa.
Ja, vi är så hårda, va? Jag tror att det som är bra, det är att man får, verkligen får seriös kritik och att folk inte daltar med mig för mycket. Alltså.
Nej, och vi har redan fått en som vi tror kommer, Per-Arne, som vi tror kommer debutera i alla fall inom ett år. Ska vi hjälpa till där också. Okej, är ni intresserade av skrivarkursen, mejla in till surloksig@gmail.com. Glöm heller inte att swisha och dela på Instagram och Facebook. Vi finns där under Cyril och Stig på Facebook och i otakt med samtiden på Insta.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.